Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay.
I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet, att se honom dö.
Här pratar vi ju då om förgiftningar av olika slag och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen.
Fram till 2005 så kunde man inte bli våldtagen om man var full, medvetslös, om man sov, om man var förståndshandikappad, om man var ett barn.
Alltså jag tror ett stort problem är nog att det heter våldtäkt.
Men tror du att du känner någon våldtäktsman?
Hur obehagligt är det när jag tänker så det gör jag säkert.
Du lyssnar på podden Honey and the Bees. Jag heter Lina Taha. Det har hänt massa med grejer i både Facebookgruppen Honey and the Bees och i podden. Så vi kommer köra ett specialavsnitt idag som kommer handla om endast våldtäkt. Innan vi börjar vill jag också säga att Aja och Florentina har valt att ta paus från podden. Så idag har jag en annan tjej med mig som är Stephanie. Du har ju varit med i podden tidigare. Hur känns det att vara med här igen?
Jo, det känns bra. Alltså, jag tycker det är väldigt intressanta ämnen vi tar upp. Väldigt viktiga. Så att det ska bli intressant att vara med.
Jag är jätteglad för att du är här. Så tack så jättemycket. Som jag sa här i början så kommer vi ha ett specialavsnitt. Och trots att vi brinner för att vanliga människor ska gästa oss och prata om sina, liksom, ja, uttrycka sig om sina erfarenheter och känslor. Men idag har vi valt att bjuda in en forskare för att vi tycker att det här är ett superviktigt ämne och vi vill lyfta upp det och vi vill att det ska bli rätt. Välkommen Gabriella Nilsson.
Tack så mycket.
Berätta, vem är du?
Ja, jag är också en vanlig människa kan jag börja med att säga. Men jag är också forskare vid Lunds universitet, forskare i etnologi. Och jag håller på och forskar just nu om våldtäkt och hur våldtäkt beskrivs i nyhetsmedier. Men jag har hållit på med de här frågorna och forskat om våld, politisering av våld och hur vi hanterar våld på olika sätt i samhället har jag på mig i många, många år. Jag skrev nyligen en bok som heter Våldets kön, föreställningar, funktioner och konsekvenser.
Men varför har du valt att forska om just våldtäkt om man får fråga?
Våldtäkt är ett intressant fenomen och särskilt i Sverige för att vi har kommit ganska så långt i Sverige både vad gäller att förändra lagstiftningen så att den är mer inriktad på offrens upplevelser. Vi har kommit också väldigt långt så att vi har pratat så mycket om det här nu länge så att människor, tjejer, kvinnor vågar anmäla våldtäkt i mycket högre utsträckning än i många andra länder i världen. Men det betyder inte nödvändigtvis att vi har fler våldtäkter, men att kvinnor och tjejer vågar anmäla väldigt mycket mer. Vi har mindre tolerans för att utsättas för sexuella övergrepp och våldtäkt. Så därför är Sverige en bra plats att undersöka. Trots detta då, att vi har kommit en bra bit på vägen, så är det ju lång bit kvar.
Mm. Men jag tänker, du säger att Sverige skiljer sig från andra länder att många anmäler just våldtäkter. Men det känns ändå som att det är inte alla som vågar anmäla också. Alltså, det är ju en stor andel där också.
Absolut, det finns otroligt mycket mer att göra. Mm. Och fortfarande är det så här att de som anmäler riskerar att utsättas för mycket hot och hat. Och också vet vi ju att man kan bemötas på olika sätt av polisen, i rättsväsendet, i domstol och så vidare. Så att man brukar ju prata om att det här att domstol eller rätten så att säga är den andra våldtäkten, att man blir utsatt igen. Man får liksom återuppleva hela den här sekvensen.
Tack så jättemycket Gabriella för att du är här idag.
Tack så mycket för att jag fick komma. Jag tycker det är jättekul att vara här.
Vi ska börja prata om ett inlägg som vi tog upp för 2 veckor sedan men som blev väldigt fel. Just det poddavsnittet är uppe igen, men vi har ju redigerat om den för att vi tycker fortfarande att det här ämnet ska lyftas upp. För 2 veckor sedan pratade vi i ett avsnitt om ett inlägg som har kommit fram till Facebookgruppen Honey and the Bees. Där en tjej undrade om hon hade blivit våldtagen. Hennes klasskompis hade då tagit på henne. Hon började gråta och han fick henne att rynka av honom innan hon till slut lyckades fly därifrån eller gå därifrån i alla fall. En del av inläggen i gruppen handlar om att man vill veta liksom, är det våldtäkt eller är det inte våldtäkt? Det är många alltså, liknande frågor som ställs. Där tjejerna brukar skriva både anonymt och med sina namn. Det här har hänt mig, är det en våldtäkt eller är det inte en våldtäkt? Hur ser ni på det? Varför tror du att det här är en viktig fråga, Gabriella, för många?
Jag tycker att det är en jättebra och helt relevant sak att man ställer den typen av frågor. Därför att vi har ett samhälle, vi har en syn på vad som är normal heterosexualitet, att det skapas gråzoner mellan vad som är liksom ett okej beteende och vad som inte är det. Och då är det inte konstigt att människor som har upplevt situationer som har varit obehagliga eller som har varit rena övergrepp börjar fundera över vad är det här, hur ska jag förstå det här? Man hör andras berättelser.
Om jag ställer fråga till dig, Stefan, tycker du att det är svårt att veta när man har blivit våldtagen eller inte?
Alltså jag tror ett stort problem är nog att det heter våldtäkt. Det insinuerar att det handlar om våld. Att det måste vara någon typ av våldshandling. Mm. Och så är det ju inte. Du kan ju bli våldtagen även av någon du är tillsammans med eller någon du älskar. Och därför så tror jag att en del av problemet ligger i just vad det heter. Och att människor tror att det måste handla om våld. Det måste vara liksom att någon hotar dig eller att någon slår dig eller håller fast dig. Fast det egentligen inte alls har att göra med om det är våldtäkt eller inte.
Mm.
Och just att det är ju också upp till en själv vad man känner. Känner jag att det här är en våldtäkt, ja men då är det upp till vad du känner, för det är det man ska gå efter. Inte om någon annan säger att nej, du har inte blivit våldtagen, utan det är din egen känsla, det är det viktigaste.
Många har ju reagerat på det som sades i det just det poddavsnittet, men det finns även vissa tjejer som tycker att det som sades i poddavsnittet inte var helt fel eller inte var helt irrelevant. Varför tror du att det finns tjejer som tycker inte att tjejen får skylla sig själv, men mer eller mindre att man säger liksom att alla har...
Det är den vanligaste föreställningen vi någonsin har haft om våldtäkt i alla tider som vi fortfarande har.
Mm.
Det är det första man tänker på, så är det att ja, men vad gjorde hon? Liksom. Mm. Det är ett sätt att skydda sig själv också. Så om man tänker att ja, men hon måste ha gjort något speciellt för att utsättas, då är man ju också tryggare själv. Sen tyckte jag faktiskt att de försökte att resonera kring det. Jag tyckte inte nödvändigtvis att det var jättehemskt det som sades, utan de försökte väl liksom lyfta lite olika perspektiv.
Mm.
Sen kanske det framstod som någon slags dominans för ett synsätt, men om man verkligen lyssnade noga så tycker jag ändå att de försökte. Liksom att...
Mm. Varför tror du att det finns det tankes? Alltså, i och med att det är ändå 2017 och vi pratar ju oftast om kvinnors rättigheter och att vi ska stötta varandra och lyfta upp varandra. Hur kommer det sig att vi ändå liksom väljer killens sida, om man kan säga så?
Det ligger ju i hela vårt patriarkala samhälle som vi har. Vi har ett samhälle där det är tjejers och kvinnors ansvar att vi har byggt in det i hela sexualiteten, att det är kvinnor och tjejer som ska ta ansvar för mäns sexualitet och för hela situationen.
Men jag kommer ju från en kultur där man liksom helst, eller i alla fall i min familj, helst pratar vi inte ens om ordet våldtäkt. Man lägger liksom ett lock på det. Kommer det liksom på tv, om det vill säga att vi tittar på en serie eller film då när jag var yngre hos min familj och det blir en våldtäkt, så byter man kanal liksom. Alltså, man pratar inte om det här. Vad tror du konsekvenserna blir av en sån uppväxt?
Ja, det blir att man inte ser de problemen på samma sätt. Det är ju självklart att desto mer man pratar om någonting, desto mer kommer upp i ljuset och därför kan man också göra någonting åt det. Pratar man inte om det, då försvinner definitivt inte problemet.
Mm.
Sen är det säkert så att även om man pratar om någonting så är det inte alltid att man får till en förändring. Vi har ju sett, om man tittar till exempel i antalet fällande domar, trots att vi har haft en ökning av antalet anmälningar med över 300% de senaste 10 åren, så har vi samma antal fällande domar i Sverige idag som 1965. Så att ingenting händer ju, eller ja, jag ska inte vara deppig här, men det händer väldigt lite, eller väldigt långsamt.
Tror du att det är det som gör att det fortfarande att det finns en andel som inte vågar anmäla för de vet att det inte kommer hända någonting?
Ja, det tror jag absolut. Jag tror att rätten har ett jättestort ansvar här. Nu har ju hänt ganska mycket inom polisen. Polisen har ju fått ganska mycket kunskap om det här. De vet hur man ska utreda, de vet hur man ska gå tillväga när man får in en anmälan. Men det som är där det tar stopp, om jag nu ska vara kritisk, så är det ju i rättsväsendet. Det är svårt, jättesvårt att döma för våldtäkt, just därför att våldtäkt är ett uppsåtsbrott. Det vill säga den som utför en våldtäkt måste så att säga veta om att den har våldtagit. Och det tror jag som är knäckfrågan. Det är för att man kan alltid säga, nej men jag trodde att hon ville. Precis som i det här fallet som ni hade. Att de här tjejerna som diskuterade då tänkte att, ja men hur ska han kunna veta att hon inte ville och så vidare. Och det är ju alltid ett argument som man kan lyfta fram i rättet. Nej, men jag visste inte att hon inte ville.
Alltså varför tror fortfarande människor liksom under 2017 att man måste säga nej för att visa att man inte vill? Räcker det liksom inte med kroppsspråk? Jag menar, den här tjejen som vi pratade om just i det inlägget hade ju visat klart och tydligt att hon gråter. Mm. Och det är ju ett tecken på att man kanske inte är med på det här, men man inte vågar och hamnar i det här freeze-läget ju, att man...
Men man kan ju tycka att det skulle vara så, eller det är det som folk i allmänhet tycker, men det är ju inte så rätt, eller det är inte så lagstiftningen är konstruerad. Lagstiftningen är konstruerad utifrån ett tvång, det vill säga det som ska bevisas är att någon har tvingat någon att göra någonting.
Och det är svårt
och då
att bevisa.
Måste man ju, då i lagstiftningen har det ju krävts att för att visa att det är tvång så måste man säga nej, så måste man göra ett kraftfullt motstånd, gärna ett fysiskt motstånd genom att liksom slå tillbaka och så vidare. Det har ju liksom legat också, eller det ligger fortfarande i lagtexten, att det är så man ska reagera. Och därför blir det här freeze-tillståndet särskilt problematiskt, för att om ett våldtäktsoffer då reagerar med att frysa, så blir det helt kontraproduktivt mot vad man måste kunna uppvisa för beteende för att det ska gälla sen i rätten.
Det som du säger, Stefan, en våldtäkt, det låter liksom att det måste ske liksom någon
viss... Det låter väldigt våldsamt, ja, alltså, som att det är någonting som var så här kaos.
Ända fram till 2005, nu var kanske inte ni, jo det var ni var födda då.
Ja, så unga är vi inte.
Men fram till 2005 så kunde man inte bli våldtagen om man var full, medvetslös, om man sov, om man var förståndshandikappad, om man var ett barn till exempel. Så det har ju hänt jättemycket sedan dess med lagstiftningen. Den förändringen 2005 är ju jätteviktig, för att innan dess var det ju helt omöjligt att döma för våldtäkt. Då var det grova gruppvåldtäkter som där förövarna friades på grund av detta.
Men när, vilket år var det man inte kunde bli våldtagen i ett förhållande? Alltså som gift då?
1965.
Ja, det var
så det är också väldigt sent.
Mm. Ja, det var
men
väldigt...
det är ju en kriminalisering som i ett globalt perspektiv så är ju fortfarande i många länder inte kriminaliserat. Det blir problematiskt, för att man, om man tror att det var en våldtäkt är något som sker med grovt våld av en okänd förövare, så blir man ju antagligen både rädd men också väldigt överrumplad om det är plötsligt en klasskompis som gör något konstigt. Så det här att man fryser och inte gör motstånd, det kan också vara liksom chock, men också att man är helt enkelt överrumplad och inte vet hur man ska hantera en situation.
Varför tror du det?
Och skäms. Och det finns ju massa känslor som man kan känna när en människa som man tycker om eller som bryr sig om eller man tror man känner gör något jättekonstigt eller elakt, eller jag menar, de känslor som kommer då kan man inte riktigt förutsäga. Så därför kan man heller inte sitta och liksom, ja, men tycka att ja, men hon borde ha gjort si eller så, för att man blir överrumplad.
Men hur ska vi få människor i vårt samhälle att förstå vad en våldtäkt är då?
Alltså, om vi ska prata om lagstiftning så har man ju kommit med ett förslag nu. Det har kommit med en ny sexualbrottsutredning som försöker vända på steken. Om vi nu har en så kallad tvångslagstiftning, det vill säga där man bedömer det om det har varit ett tvång, så vill man ju ändra på det och ha en samtyckeslagstiftning som bygger på där man undersöker det då om det här har varit frivilligt. Har det funnits frivillighet i detta? Till skillnad från då som det är nu, har det varit tvång? Och också det här som du säger, att vad heter det här ordet våldtäkt? Jag är inte säker på att jag håller med, men i det nya förslaget så vill man ju ta bort ordet våldtäkt. Och istället, just precis av den anledningen som du säger, att man förknippar det här ordet våldtäkt med att ja, men det är någonting som har med våld att göra. Och istället så vill man prata om en sexuell handling. Få bort helt enkelt den idén om att våldtäkt är detta. Och istället visa på att, ja, men vad man nu vill välja kalla, men våldtäkt är då en situation när det inte har funnits en frivillighet och en ömsesidighet. Sen är det många som säger, ja, men hur ska rätten bedöma det här? Ska det liksom krävas något skriftligt intyg eller sådär för att det ska vara okej att ha sex liksom? Och så är det inte heller tanken. Det är ju inte så att man måste så här Vill du ha sex? Ja, det vill jag. Det är inte så det ska gå till heller. Utan det här som de skriver i utredningen, man ska visa att man vill vara med genom, genom ord eller handling. Alltså som ett normalt samlag går till, åtminstone i min erfarenhet av det, att man vet om den andra vill eller inte. Och är man misstänksam eller inte riktigt säker på om den andra vet, till exempel om den andra ligger stel som en pinne och gråter, då vill man ju också införa ett oaktsamhetsansvar i det här förslaget. Det vill säga att den som är med om en sån här situation, det ligger en stel tjej och gråter och ändå fortsätter, då är det dens ansvar att man borde ha förstått att hon faktiskt inte vill. Och det tror jag också är en bra grej.
Eftersom vi har dig idag, Gabriella, som är expert på ämnet, så tycker jag att vi ska fortsätta prata om sexuella övergrepp och våldtäkter. Vi har ju kunnat se många inlägg under veckan som har handlat om våldtäkter, och inte minst på grund av gruppvåldtäkten som skedde i Uppsala, som sändes live på Facebook. Men jag såg också att det fanns ett annat inlägg där man diskuterade en kurator har uppmanat en tjej i skolan att vänta med en anmälan på en våldtäkt som har skett i skolan. Jag vet inte riktigt, men det känns som att den här kuratorn verkar uppleva frågorna som skulle komma från polisen som jobbiga. Och rektorn verkar ju inte heller vilja ta ansvar och säger att de inte har någon skyldighet att anmäla detta till polisen. Mm. Hur känner du, eller socialen också för den delen? Alltså, det här för mig låter det sjukt, och när jag såg det här så tänkte jag, finns det verkligen skolor där kuratorn inte uppmanar tjejerna att inte anmäla en våldtäkt och att rektorn inte vill ta ansvar i det här? Jag vet inte riktigt.
Uppenbarligen finns det ju. Jag tycker också det är helt fruktansvärt. Jag menar, att uppmana tjejerna att anmäla till polisen, det behöver man ju inte nödvändigtvis göra. Men skolan har som sagt en skyldighet att anmäla till socialtjänsten. Mm. Det har inte de någonting att tycka och tänka om, utan det ska ju ske. Sen kan det vara upp till socialtjänsten att agera utifrån därefter och se hur man ska göra. Man kan ju inte tvinga någon att anmäla. Men man kan ju också som skola välja att anmäla till polisen om man vill.
Och uppmana, tänker jag. Hur tänker du, Stefanie, när du hör detta? Ja, eller när du läser, har du läst detta inlägget?
Ja,
du
läste. Jag har läst det. Och jag bara, som blivande lärare, känner jag bara så här, att så här får det absolut inte gå till på en skola. Att man har ett ansvar som alltså anställd på en skola, och det innefattar även alltså att man är kurator, att du måste anmäla om du ser att eleverna far illa. Alltså om det är någonting som händer. Precis. Det är lag på det. Precis. Så det är lite konstigt att rektorn liksom bara säger att de inte ska göra det, för att det ska han göra enligt lag, eller hon.
Men problemet i det här fallet, nu var det ju, som jag förstod det, att kuratorn hade sagt att det kunde vara jobbigt för den här tjejen eller skadigt, hon mådde dåligt, och att det var förklaringen. Men annars finns det ju många exempel på där skolan har tänkt att man vill stötta killen, att det känns liksom som ett påhopp, har det här verkligen hänt? Mm. Och att det är den anledningen som gör att man inte vill gå vidare med det här fallet, att man har sympatier, eller när killen kanske är poppis, man kanske tänker att han är liksom en fin kille, så det kan inte vara sant att han verkligen har gjort det här. Men det ser vi ju vanligt, det är ju ganska så, eller vanligt ska jag inte säga, men det förekommer ju.
Det finns ju ett jättebra exempel från USA där det här hände på ett college, där en kille som blev anklagad för att han hade våldtagit en tjej, hon var jättefull, och skolan liksom sa att nej, men det är ju jättesynd om honom att ha stämplen som våldtäktsman. Mm. Och då kan man tänka lite, kanske du skulle tänka innan du våldtog någon. Och det blir alltså just, och det är det du pratar om, att det blir det att, ja, men det är synd om honom, att han ska behöva stå ut med det. Så att
jag har ju sådana exempel i Sverige också, det här Bjästafallet till exempel. Mm. Som ju också ett sådant exempel på hur vuxenvärlden går in och försvarar den som pekas ut som förövare, vilket ju är helt fruktansvärt.
Men Gabriella, tror du inte det handlar om, alltså, just från kuratens sida, att hon känner att det kommer till leda någonstans, därav vill hon inte göra en anmälan?
Och alltså, det är inte upp till kuratorn att bedöma huruvida hon kommer att må dåligt av att anmäla. Precis. Eller inte, utan hon ska stötta den här eleven, det är hennes jobb.
Mm, men Gabriella, du sa i början att rättsprocessen brukar kallas en andra våldtäkt. Mm. Är det inte det som kuratorn tänker på?
Jo, men jag har svårt att... Jag tycker inte att det är kurators liksom roll att... Visst, på ett sätt värnar man ju om den här eleven naturligtvis genom att säga så. Men hur vet hon vilka konsekvenser det här kommer få i förlängning för den eleven? Mm. Att inte liksom reda upp det här och så vidare.
Och jag tänker mest på att i den här eleven, som antagligen är underårig, hur tror du hon ser liksom, om vuxna inte vågar ta tag i den här frågan? Hur kommer hon liksom, hon kanske blir våldtagen flera gånger, men hon kommer inte våga agera. För att,
och hur kommer killen agera i
fortsättningen?
Det är det också. Vi pratar väldigt mycket om tjejer och hur de ska tänka och tycka, men vad sätter vi för krav på killarna? Vad är det för några signaler vi sänder ut till dem?
Mm.
Att aldrig någonsin anmäls, aldrig någonsin blir några fällande domar.
Stefan, tror du det finns många i din närhet som inte har anmält våldtäkter?
Alltså med tanke på hur vanligt det är med sexualiserat våld i nära relationer, så skulle det inte förvåna mig om jag känner någon så här som... Jag har en kompis som jag vet blev utsatt, liksom, inte tvunget för våldtäkt, men alltså misshandlad i relation. Liksom. Och det finns säkert många fler jag känner som inte berättade. För att det är inget man pratar om, och det är väldigt stigmatiserat att bli utnyttjad på det sättet. Och det har ju med alltså, normaliseringen att göra, att... Ja, dels en normaliseringsprocess i förhållandet, att stegvis blir det värre oftast, och sen slutar det kanske med en våldtäkt eller att man blir misshandlad, och då har man redan kommit så långt in i det så att man känner kanske att det är ens eget fel, och då vill man inte prata om det. Och sen är det också det att man som person vet man ju inte hur andra reagerar, för i och med att det är så vanligt att man till exempel tar killens parti, så kanske man inte vågar berätta det för sina nära vänner, för att man är rädd att de ska göra likadant och säga liksom att ja, men du skulle kanske sagt ifrån, eller du kanske skulle ha sagt nej eller någonting sånt. Och det är, många gånger vill man kanske inte riskera att hamna i situationen, då väljer man istället att vara tyst.
Du sa att du känner en som har blivit utsatt, men tror du att du känner någon våldtäktsman?
Hur obehagligt är det när jag tänker, så det gör jag säkert. Och det är, alltså när man tänker på det så är det ganska obehagligt.
Mm.
För att det är, de människor man känner, det är liksom så här trevliga människor. Precis. Och det är ju tyvärr oftast det, att bilden av en våldtäktsman är någon som är lite socialt inkompetent.
Mm.
Kan inte prata med kvinnor. Klarar inte av sociala situationer. Och så är det oftast inte alls, utan det är precis så att om oftast att de är sociala människor. De har många gånger familj också för den delen. Och gifta och sånt, utan att alltså att det syns utåt på det sättet. Bara kolla på, om vi nu tar alltså överfallsvåldtäkter, och kolla på Hagamannen. Hur lång tid tog det innan, det tog jättelång tid innan man tog honom, just för att man trodde att han såg ut och betydde sig på ett annat sätt än man gjorde, och han var liksom jobb som en annan som helst.
Vi kom in på det här lite innan om att killarna, de är ju oftast de som är gärningsmännen. Men varför pratar vi nästan alltid om offren och nästan aldrig om gärningsmännen?
Det har ju att göra med att det är väldigt obehagligt. Det är för så fort vi överhuvudtaget pratar om feminism eller om våld eller mäns våld, så känner vi att vi blir anklagade för att anklaga, så att säga, peka ut grupper som inte kanske har gjort någonting, utan det är, så att man är ju, tassar ju liksom lite på tå här när man ska prata om vem det faktiskt är som gör det här. Men samtidigt så innebär ju det att man underskattar killar. Om jag vore kille eller man och levde i det här samhället och man pratar om män på det här sättet, och där man inte kan peka ut vilka det är som gör de här övergreppen, då hade jag känt mig mindre värdig, för att man förutsätter inte att män är empatiska varelser, vilket de naturligtvis är. De har ju samma typer av möjlighet att känna medkänsla och empati som kvinnor. Men att ha en utgångspunkt där vi tänker att nej, men män, de kan inte veta så här om den här tjejen vill, de kan inte styra sig, för blir de upphetsade så kan de inte sluta. Liksom. Det är ju att ha ett perspektiv på vad en kille eller en man är, som är liksom helt både förlegat och förnedrande för män.
Håller du med, Stefan?
Ja, alltså jag håller med. För det är just det här du säger, att man gör dem till alltså barn i princip. Att nej, men de kan inte själv avgöra det. De kan inte styra det. För att det är som att de inte längre är människor, utan att de bara styrs av sina instinkter. Och det vet vi ju alla, att så är ju inte alla män. Och istället att man då inte som man då kanske jobbar emot detta mer.
Det
fattas män i hela den här alltså motståndet mot det sexualiserade våldet, alltså inom den feministiska rörelsen överlag. Det saknas män. Och att de måste liksom också komma in och säga att nej, det här är inte okej.
Men jag menar, alltså det här att vi har de här berättelserna fortfarande, där tycker jag faktiskt att rättsväsendet har väldigt stort ansvar. Därför att när man då kommer med de här friande domarna, vi har många exempel på friande domar där rätten, det vill säga domstolen då, har hittat på så olika tänkbara hypoteser kring varför de här killarna inte kunde förstå så här att nej, men den här killen, han förstod nog inte att den här tjejen som var tvungen att suga av den här killens kompis fast att han hade en pistol, en sån här soft air gun mot huvudet, han förstod nog inte att hon inte ville. Alltså den typen av hypoteser som är helt orimliga. Om man hade ett perspektiv på män som empatiska medkännande varelser som alla andra, så hade man inte kommit med den typen av konstiga slutsatser i rätten. Det finns ju otaliga sådana exempel på domslut där man kan läsa om den här typen av, ja men han kunde nog inte förstå att hon inte ville trots att hon var inlåst i ett mörkt rum med sex människor eller. Mm.
Men Gabriella, det som hände nu i helgen, det här med att gruppvåldtäkten som sändes live på Facebookgrupp, på en av Sveriges största Facebookgrupper, när jag såg den här nyheten så tänkte jag faktiskt på dig, för jag visste att du skulle gästa oss nu i efterhand, och jag måste ställa den frågan, alltså, vad tror du att det är som, vad är det som gör att det liksom att killar saknas kamp, alltså att det går så här och att man sänder live och man är medveten om det? Jag förstår, alltså det är hur lågt kommer människor att sjunka, tänker jag.
Nej, men det tycker jag också är ett väldigt symptomatiskt exempel på att för det första att man inte bryr sig, att man inte känner med den här personen. Ja. Man har avpersonifierat den här personen. Det är ett objekt som man tycker att man kan göra vad man vill. Man har en väldigt negativ syn på kvinnor i allmänhet och i synnerhet på den här personen. Men det är att man sänder live, alltså det måste ju ha att göra med att man inte tror att man kommer åka dit.
Mm.
Alltså nu vill inte jag vara och nu låter jag som en jättenegativ person. Naturligtvis måste man ändå ha tilltro till rättsväsendet. Men att de här killarna tror att de kommer undan har ju helt enkelt, eller det måste det ha att göra med att man vet att det är så lätt att komma undan med våldtäkt.
Stefanie, du berättade för vår producent att du tänkte att nu bryr sig alla om filmen men ingen om att hon faktiskt har blivit våldtagen.
Mm. Ja, men alltså det här med att många människor har blivit upprörda över att de har sänt det live istället för att fokusera på det faktum att hon faktiskt har blivit våldtagen.
Det tänkte jag också på när jag läste kommentarer. Varför, för flera som sa att ja, men varför sänder de live just?
Ja.
Men det var väl,
ja, precis. Poängen är ju att de våldtar någon. Ja, liksom. Och det är just det som är så tråkigt, att det har blivit så normaliserat på ett sätt. Liksom, att
det är det som
folk blir våldtagna, ja. Men varför ska de sända det live? Och då blir man så här, fast det är inte poängen.
Vi kör inget skönhetstips idag, men vi vill ju att flera av er som lyssnar på oss ska höras i podden. Hör av er till Madeleine HB-producent Nilsson på Facebook och kontakta oss om vad det finns för andra viktiga ämnen som ni vill att vi ska diskutera. Och det går ju även att skicka in anonyma inlägg direkt till Madeleine om ni vill att vi ska prata om någonting, liksom, något speciellt problem. Tack Gabriella och Stefanie för att ni var här och för att ni ville dela med er av er kunskap kring det här ämnet. Har ni någonting som ni vill avsluta med kanske?
Men när man nu har unga tjejer som lyssnar, vi måste man ju ändå avsluta med att det är ändå väldigt, väldigt viktigt att unga tjejer pratar om det här. Även fast det är ett tråkigt ämne, så tjata, anmäl, kräva vuxenvärlden att lyssna, prata med varandra. Det är för att det mer man pratar om någonting, desto till slut så tvingar man fram en förändring. Och vi har kommit ganska långt med att börja prata, men man kan komma längre. Så att unga tjejer måste fortsätta prata.
Och framför allt, alltså om det är någon som lyssnar som någonsin har blivit utsatt för någonting eller tror att man är utsatt för någonting, det är aldrig ert fel. Oavsett alltså vad det är, om ni känner att det är en våldtäkt eller sexuellt ofredande, det är aldrig ert fel. Det är det viktigaste. Det är den andra personen som har gjort fel.
Tack så mycket och tack för att du har lyssnat på vår poddavsnitt som har handlat om våldtäkt. Hej då!
Han är under bispodden produceras av produktionsbolaget Munk.